Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Historias som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns.
Hej och välkomna till Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbäck.
Och mitt namn är Vanessa Delvalle. Brottsofferpodden är en informativ intervjupodd med brottsoffrets perspektiv i fokus.
Joakim Lindén Kastenbäck, Brottsofferpodden. Som alla vet som har lyssnat på förra avsnittet så hoppade Ellen av. Men jag har haft turen. Jag har fått med en ny sidekick som har blivit min nya samarbetspartner. Och förhoppningsvis så kommer det vara för alltid nu. Så här, med den känslan får jag verkligen att det kommer funka. Så länge podden finns så kommer vi finnas. Liksom, så jag vill presentera Vanessa.
Yes, hej! Tack för den fina presentationen.
Tack själv för att du faktiskt nådde ut till fel ord. Det var jag som nådde ut till dig och frågade om du ville vara del av podden. För jag visste att du var sugen på att starta en podd.
Mm, det stämmer. Så,
men du har ju varit med i podden innan.
Ja, det har jag varit. Jag var med i avsnitt 30.
Yes, och det avsnittet heter ju Vanessa.
Ja, just det. Passande.
Faktiskt sant. Men om ni vill veta mer om varför Vanessa var med i podden så kan ni lyssna på det avsnittet. Så här.
Ja.
Men vem är det jag framför mig idag?
Idag har du Vanessa framför dig. Jag har ju länge velat göra en podd, som du nämnde. Jag har varit mycket inne på det här hållet. Och tänkt lite så här, ja men fan, vem kan jag podda med liksom? Jag minns att du någon gång innan Ellen började, att du hade lagt ut på Instagram, tror jag. Att du sökte någon.
Yes.
Tror jag att du gjorde i alla fall.
Ja. Det stämmer.
Och jag bara, fan, jag borde skriva. Men sen så kände jag att jag har skitmycket just nu. Så det var inte, jag tror jag skrev typ någonting, men jag liksom sa inte att jag ville vara med. Sen så kom Ellen med ganska snabbt. Men jag har ju alltid tyckt att vårt avsnitt var väldigt nice och att vi hade ett bra liksom snack. Och sen så är ju podden skitviktig.
Ja, det är ju verkligen det.
Mm.
Så här, och jag, som jag sagt till dig i alla fall, att jag var nästan redo på att släppa det. Så här, och det var, för jag vill inte ha det här projektet själv. Det är, enligt mig så är det jätteviktigt att jag har någon med mig. Så här, och motivet för mig är så extremt viktigt. Men så att jag tycker det är skitbra att du verkligen nappade. Och nu har jag personligen fått en ny tändning.
Det glädjer mig.
Och jag tror vi synkar varandra jättebra också. Så här, jag tror det. Du som tjej absolut och jag som kille. Sen att du är lite yngre än mig och du har ett nytt sorts tänk som jag kanske inte alltid har. Så här.
Mm.
Och vi ska ju sitta här idag och spela in, bland annat presentera oss själva lite. Men sen också presentera poddens nya grej som ska vara.
Exakt, så vi kommer att utveckla podden lite grann och den kommer ju självklart fortfarande vara utifrån ett brottsofferperspektiv. Men tanken är ju lite att vi ska främst börja lägga ut avsnitt 2 gånger i månaden och det blir ju varannan vecka varje måndag framöver. Varav vi kommer växla mellan att ha intervjuer med brottsoffer. Men även med professionella yrkesverksamma personer. för att få höra lite hur de arbetar för att motverka de här brotten. Och sen också lite utifrån våra perspektiv. Och då blir det att utifrån mitt perspektiv som blivande socionom. Och sen utifrån ditt perspektiv då som...
Som före detta. Nej, men jag kommer kanske vara den här som... Som den här stereotypa svensken. Som har sina egna förutfattade meningar och tankar.
Ja, men jag tänker också lite som att du kommer bidra med kanske lite mer allmänhetens syn.
Exakt.
Just så här, kanske inte den här, så här professionella kunskapen. Men vi alla har ju liksom någon form av kunskap utifrån våra erfarenheter och livet och bilden vi har på allt.
Ja, liksom. Mm. För människor har oftast en övertygelse hur saker är. Så här, och jag har ju massa övertygelser, så jag kommer att komma med dem. Mm. Sen får du få mig kanske ändra. Du kommer att vara lite mer faktabaserat.
Vi får se, ja. Så det är väl det tanken är. Och som sagt, växelvis. Så eftersom det är 2 avsnitt i månaden så blir ju... Man kan räkna med en intervju och en där jag och du snackar.
Ja, och ibland bjuder vi in, som du sa, någon så kallad expert. Eller om vi vill veta mer om något ämne, fördjupa oss i.
Ja, och då blir det alltså experter på våra avsnitt.
Ja, exakt. Mm. Ja, det är skitgrymt och en jätterolig och intressant och nyttigt inslag tycker jag till podden. Som är bra, så här, tycker jag. Så här. Men,
jag pluggar till socionom och jag har sen liten, alltså alltid, det började med att jag ville bli psykolog. Sen ville jag bli kriminolog och sen valde jag då socionomutbildningen för att det innefattar i princip allt jag brinner för. Så att det är ju, jag brinner lite för människor i kris, sociala problem som sagt, vilket är, kan vara missbruk, det kan vara våld i nära relation. Det kan vara arbetslöshet, hemlöshet. Så människor i kris egentligen. Så det är väl min liksom utgångspunkt.
Men hur ser livet ut annars idag? Utöver, för du är en riktig poddnörd, är inte det?
Ja, jag är en riktig poddnörd. Så livet ser ut som så att jag lyssnar på poddar. Punkt. Nej, ska. nej, men jag pluggar. Det tar väl mesta dels av min tid. Jag har precis blivit klar och fått diplom i min behandling. Så jag har gått DBT i 16 månader. Vilket är dialektisk beteendeterapi. Så det är en väldigt stor behandling. Men det har hjälpt mig svinmycket. Så jag mår väldigt bra jämfört med tidigare. Jag jobbar extra på Body Shop. Och sen så lever jag samboliv. Det är väl typ det. Och har en liten hund.
Ja, en jättesöt liten hund. Men du var med i podden i ett ämne som var...
Våld i nära
relation. Mm. Och det är ett ämne som du betyder... Eller som du...
Ja, det är väl mitt största... ämne som ligger väldigt nära mitt hjärta då. Och det är egentligen inte till följd av den relationen som jag pratade om där, utan jag har alltid brunnit för det. Och det har att göra med att jag är uppväxt i en våldsam kontext. Min mamma har alltid haft våldsamma män. Och min syster har missbrukat och till följd av, jag vet inte till följd av det kanske bara, men också haft våldsamma män som jag är en sladdis. Så min mamma fick sitt första barn när hon var 16, väldigt tidigt, och jag kom när hon var 28. Så det är inte sent, men jag har varit en sladdis på det sättet liksom. Och min syster som är 8 år yngre, eller äldre än mig, började missbruka när hon var 11. Så att det har också liksom lett till att jag har varit mycket liksom medberoende med henne. Och att jag har fått se mycket våld helt enkelt.
Mm. Jag förstår, i ung ålder också.
Det stämmer.
Det blev liksom att det blev normaliserat, eller hur var det för dig när första gången du kände att hela ditt inre hotades av våld?
Alltså jag kan inte säga att jag minns första gången, men jag har alltid varit rädd. Det är liksom sen jag varit liten. Däremot under så här min terapi och min behandling så gick vi lite igenom livet. Man gör en livslinje och sådär. Och jag kunde inte riktigt connecta med liksom vem jag var eller de känslorna eller någonting. Jag har ganska lite minnen, men sen så åkte jag till min farmor som är bäst. Hon har massa så här utskrivna bilder, du vet, massa fotoalbum. Så jag snodde några bilder och försökte liksom skriva min livslinje utifrån det. Varav jag kunde se att, ah, men shit, för att det är ju min pappa som har varit våldsam. Och ja. Och jag var inte så mycket med honom, men när jag väl var med honom så var jag väldigt besatt av han. Alltså varje bild som var med honom så bara hängde jag på han som en liten apa liksom. Och jag var, och alla har, när jag har frågat liksom, för jag frågade också andra, alla beskrivit mig som väldigt typ kär i pappa. Alltså jag älskade honom jättemycket som barn, och varje gång jag var, jag ville ofta vara med honom, så trots att jag var väldigt rädd för honom. Det var liksom väldigt dubbelt. Så. Men jag minns liksom inte första gången. Jag minns bara att jag har varit rädd tills typ efter min behandling nu. Alltså så.
Vad skönt. Nice. Alltså varför tror du att den här DBT-behandlingen funkade så bra?
Jag har ju alltid sagt att DBT borde vi alla få egentligen. Det är en behandling som man går ett år i grupp och än längre individuellt. Så jag går ju fortfarande individualterapi men är klar med gruppdelen. Och det man gör är att man går igenom olika känslor. Man lär sig relationsfärdigheter, hur man ber om saker, vad som är viktigt. Man går igenom så här, vad är självrespekt för mig? Tidigare till exempel så var ju självrespekt till exempel att så här, ja, men jag skriker, jag säger ifrån, jag kanske slåss, alltså tillbaka. Idag är det ju inte självrespekt för mig. Självrespekt för mig är att känna så här, efter att jag till exempel har sagt nej, att jag fortfarande kan vara stolt över mig själv för att jag har sagt det på ett bra sätt och för att jag har lyckats uttrycka mig liksom. Och att skrika och slåss liksom inte är självrespekt, för att där, efter jag har gjort det, även om jag kanske har fått till det jag vill, så får jag ju ångest för att jag har betett mig dåligt liksom. Så man lär sig mycket om hur man ska uttrycka sig rätt. Medveten närvaro är också en jätteviktig del som man går igenom mellan varje liksom, man har som olika teman. Så mellan varje tema så går man även genom medveten närvaro, vilket det jag också tycker så alla borde lära sig sen i skolan typ, för att det verkligen kan ge en liksom en liten paus från allt. Så det är väldigt så här, grundläggande saker. Validering till exempel, självvalidering. Alltså jag har ju aldrig blivit validerad, så jag har jättesvårt att validera andra också. Vilket jag har lärt mig liksom.
För de som inte förstår, vad betyder validering?
Validering kan betyda mycket olika saker egentligen och olika för olika personer. Men att lära sig att validera någon annan kan vara genom att till exempel om du ser någon vara ledsen, gå fram till personen, lägga handen på axeln. Om du ser att någon fryser, ge täcke. Det är väldigt så här basic exempel. Men kanske uppmärksamma.
Uppmärksamma, det är exakt. Ja. Mm. Och gehör, heter det gehör? Gehör?
Nej, inte gehör, men kanske lyhörd.
Lyhörd, ja. Ja. Ja, grymt. Alltså jag tycker, nu har vi träffats ett par gånger via den här podden, men jag tycker verkligen att jag kan se skillnad på dig energimässigt framför allt. Sen när du var med i podden.
Tack.
Du har mycket lugnare energi idag.
Ja, det är helt sjukt. Alltså jag har gått den här behandlingen 16 månader och jag är alltså en helt annan människa. Men som sagt, jag har sagt det att jag har haft turen att gå den här behandlingen och jag hade önskat att många fler fick den faktiskt.
schysst. Schysst. Jag tror att det här är verkligen superbra.
Mm.
Och när det kommer till det här ämnet våld i nära relation, som bland annat var då med i podden, har jättestor erfarenhet. Och dina erfarenheter kring att gå den här DBT-utbildningen och till en skolgång som socionom, kommer det kommer vara som klippta skuren för det här.
Jag hoppas det.
Så jag ser fram emot, ja, ser fram emot framtiden.
Mm, ja. Jag med. Men jag tänker att vi byter fokus, eller?
Vad menas med det?
Att vi pratar om dig, ja, äntligen.
Äntligen, det är faktiskt mitt favoritämne. Nej, men det, jag försöker att... Ja, men det kan vi absolut göra, Vanessa. Såhär, även fast jag, sen jag startade på den, har försökt ha haft lite låg profil.
Ja, nej, men vi pratade ju lite om det och jag var så här, jag tror att lyssnarna faktiskt vill veta vem du är. Och att jag ändå har märkt att du håller i ganska opersonlig just utifrån dig då. Väldigt personligt för offren såklart, brottsoffren, men för dig. Så jag tänker, vi kan väl börja lite från start. Vart är du uppväxt?
Oj, alltså jag har ju gått i 14 olika skolor. Oj. Så att jag brukar säga att jag är från Sverige. Jag säga, det är... Allt mellan Uppsala och Skåne är jag uppväxt.
Oj, så, jag, så långt också.
Ja, verkligen. Flera ställen i Skåne också. Mm. Jag, vissa kanske kallar det maskrosbarn. Jag vet inte, jag brukar säga att jag är en ros. För roser kan också växa var som helst.
Mm. Kanske en magnolia, det är min favorit.
Ja, det är sant. Kanske, kanske.
De växer i mörkret.
Ja, nu är det. Ja, jag blir trött i mörkret. Tror jag.
Nej, men ja. Så om vi tänker, du har flyttat runt. Hur kommer det sig att du har flyttat runt så mycket?
Ja, min kära mor, Sara, min kära mor höll på med droger.
Mm.
Eftersom jag själv jobbat mycket med mitt före detta missbruk så har jag lärt mig att det kallas geografiska flyttar.
Mm.
Så jag tror min mamma trodde att det skulle bli bättre på ett annat ställe. Sara. Men hon flyttade ju inte från problemet, problemet fanns inom henne.
Hon flydde lite från sig själv.
Flydde från sig själv. Mm. Och som jag vackert sa för ett tag sedan, vart jag än går så är jag där. Så det spelar ingen roll vart man går, så finns man alltid där. Och så var det för min mamma också.
Mm.
Så det gjorde ju så att hennes missbruk och hennes, bland annat killar också såklart, de eskalerade och det blev värre och värre. Och till slut så fick jag en egen lägenhet i en liten stad som heter Jo. Och då var jag 15.
Jo, vart är det?
Det är Västergötland. Och jättefint på somrarna, så många småstäder är. Men väldigt död på vintern. Men jag hade skitbra Jo. Jag hade det jättebra. Och skaffa där och då schyssta polare. Och under den här tiden i livet så var jag väldigt anti-droger och alkohol. Jag var jätteanti, jag var anti-våld också. Men som en 15-16-årig kille så gick det väldigt snabbt för mig att hamna i de kretsarna. Så här, och mina kompisar var nyfikna personer. Så det kom in lite droger. Och jag var anti först och sa nej. Men sen så hakade jag på.
Mm.
Och första gången som jag tog droger som i mitt huvud var så farligt, så fick jag en sån fantastisk känsla. Så att min hjärna sa ju till mig, hur kan någonting som är så bra vara dåligt? Så att jag köpte inte att det var dåligt. Så, att, så där började ett 20-årigt långt missbruk, om man ska säga, första gången jag tog någonting. Det var inte missbruk hela tiden. Så här, det var inte, absolut inte missbruk i början. Men det började ett 20-årigt långt brukande som blev ett missbruk liksom, och ett beroende.
Mm.
Och inte långt senare så kom det väldigt mycket kriminalitet in i bilden också.
Mm.
Av det grövre slaget.
Vad var det du testade första gången?
Först alkohol, men sen, sen var det mycket så här butangas, sen blev det cannabis och sen blev det amfetamin, ecstasy och, och på slutet, så var långt senare dock, då blev det heroin, blev det, i sprutform. Okay. Och just när det, typ, den tröskeln var så extremt stor från att initiera, sätta en kanyl i armen som jag hatade på grund av att min farsa höll på med det.
Mm.
Att göra det och sen att ta heroin också. Det var typ de, var jag kanske 28, 30 där, om det var någon som tog nålar i min närhet, jag blev skitsur och kunde börja slå dem. Liksom. Och var det någon som höll på med heroin, jag blev ännu argare för att jag var så långt ifrån den drogen. Det var mycket det som höll mig förankrad till att jag hade koll på mitt eget beroende och eget missbruk, att jag var inte mina föräldrar. Så här.
Mm. Var båda dina föräldrar liksom heroinmissbrukare eller?
Ja, farsan, sen den här 100-procentiga plattan, pundan om man får säga så, som heroinist liksom. Och, men morsan garanterat också, men mycket, mycket annat också. Så.
Hur kommer det sig att pappa inte var med i bilden?
Han var ju med i bilden en kort stund. Så här, när han hade metadon så bodde jag på hans bondgård på månader, kanske ett halvår år. Så här, då var han väldigt skötsam och väldigt, väldigt förståndig person. Som typ kunde säga så här till mig, Joakim, du kommer hata mig nu men du kommer tacka mig sen. Typ, och verkligen kunde säga nej till mig. Så här, och jag blev ju självklart skitsned. Men idag förstår jag liksom, vad han menar. Men...
Hur gammal var du då, förlåt?
Jag var typ 15 kanske.
Ja, ah, okej, okay, så han fanns liksom inte
nej,
innan, utan
nej.
Du...
Nej, han kom och gick lite. Ah. Så han typ kunde väl ha någon sommar, han kom och hämtade oss, vi drog till Christiania. Alla ni som vet vad Christiania är, vet vad som hände där liksom. men jag älskade min farsa när jag var liten. Jag såg upp till honom, sen som fan. Så jättemycket, så jag kunde sitta och vänta. Han lovade komma på fredag, satt och väntade till söndag. Han kom inte liksom. Jag kunde få någonting som han tog för att sen sälja, antar jag. Men sen när jag väl insåg att han var att det var droger inblandat liksom, och jag förstod att vad droger gjorde med en, då blev jag väldigt anti han. Så jag blev väldigt anti Christian, jag blev väldigt anti honom överlag liksom, och men sen så när han fick det metadonet så blev han blev väldigt sund verkligen liksom, och så då hade jag runt han, jag hade han runt mig så här, rätt många år, så jag hade jättefina minnen under de där åren. Men sen så bestämde han sig för att sluta med metadonet och det började eskalera igen. Så här, och idag har han tyvärr någon psykos, så jag har ingen kontakt med
honom.
Så att, men morsan har kontakt med. Hon älskar jag jättemycket, fast hon är som hon är, så älskar jag henne jättemycket. Så här.
Är hon frisk?
Alltså hon är en gammal tant som har knarkat jättemycket i sitt liv, som har 8 barn. En har gått bort. Ja, det är många barn. Och en har gått bort. Liksom. Hon har väldigt mycket skam och skuld i kroppen kring det här. Så, att, så jag vet inte riktigt om hon någonsin kommer sluta med typ alkohol eller sluta vara negativ. Så här, för hon är en väldigt negativ person.
Hon dricker alltså?
Ja, hon dricker fortfarande. Men, och tar tabletter när det erbjuds. Och det finns nära sig. Och har fortfarande en... substationsbehandling, alltså Subutex, som hon slutade med, men sen har hon börjat med det självmant, liksom köper typ svart eller vad man säger.
Aha, okay.
Så hon håller fortfarande på. Men Subutexen gör ju inte henne påverkad, så träffar jag henne när hon har tagit det. Hon är ju som en vanlig människa. Liksom.
Ja. Hur tror du att det här har påverkat dig då?
Jättemycket. Såhär, jättemycket. Ja.
Alltså jag tänker bara att vi kommer ju behöva göra ett avsnitt om det här.
Det,
men eftersom vi har så mycket att gå igenom idag. Så, men vi kommer definitivt göra ett avsnitt om det. För du har ju så mycket att berätta. Alltså, du har ju en riktig tragisk historia. Men du är ju starkare än någonsin idag.
Ja, idag mår jag jättebra.
Så jävla grymt.
Tack så mycket.
Väldigt stolt. Men jag tänker, det måste ju ha påverkat dig som fan. Hur är det idag?
Alltså jag har ju haft nåden, om man får säga så, och haft blivit nykter och drogfri via ett 12-stegsprogram. Och det, jag vet inte, jag tycker det där programmet är så bra ihopsnickrat, så att ena delen av det där är att man får typ gottgöra, man får jobba med sig själv väldigt mycket. Så här, man får se typ sanningen om sig själv. Och när jag väl gjorde det så insåg jag att jag var en väldigt rädslostyrd person som var väldigt ledsen för jättemycket saker som hade gjort att jag agerade utåt, jag blev utåtagerande liksom. Och även det här med min mamma, jag fick en chans att gottgöra henne för det jag hade gjort fel, och det gjorde så att det hatet jag kände mot henne blev kärlek istället. Så här, men jag kan tydligt se att jag, när jag föddes så blev jag ett vuxet barn. Så jag fick inte den här kärleken, jag fick en brusten anknytning, och det gjorde så att jag blev väldigt snabbt medberoende, och sen så blev det substansberoende liksom. Men det är ju så här invecklade ord kanske för folk som inte förstår, så det kan vi kanske prata mer om också.
Självklart.
Liksom. Men idag jag är väldigt lycklig idag. Jag är jättelycklig, och jag är tacksam också för allting som har hänt liksom. Jag är tacksam för bägge mina föräldrar liksom. De har också varit jättesjuka, eller är jättesjuka liksom.
Jag tänker lite på att du pratade om kriminalitet. Du gör ju en podd för brottsoffer.
Ja, det är den. Det är den.
Har du tänkt lite på de som du har utsatt för brott?
Jättemycket. Så här, det är jättemycket. Så här, Jag fick ju ofta höra att jag var så jävla duktig som fixade till mitt liv. Så här, skaffade min lägenhet, fick tillbaka min körkort. Liksom. Men så fort jag fick höra det där så var det väldigt ofta jag tänkte på de här människorna jag hade skadat. Vissa, de flesta av människorna, nej jag överdriver nog, många av människorna har jag gott gjort. Så här, eller försökt gott göra. Liksom, vissa av människorna har ingen möjlighet till, för jag vet inte var de är eller var de befinner sig. Eller hur jag går tillväga för att få tag i dem. Så här, men så indirekt så blev den här podden något sätt att jag kanske kan göra nytta liksom, på det sättet istället.
Mm. Känner du fortfarande skuld över saker?
Nej, jag känner ingen skam för saker, det gör jag inte. Men absolut känner jag skuld för vissa saker, det gör jag. Så här, jag skulle ljuga om jag säger något annat. Så här, det gör jag absolut. Men för att bli fri från den skulden så måste jag på något ställas framför personerna. Liksom, och verkligen... Men jag menar ju liksom att försöka be om ursäkt liksom, eller försöka gottgöra får jag säga. Att be om ursäkt är ju självvis liksom, men att försöka gottgöra.
Det är ju det också med, eller alltså så här, jag lyssnar också mycket på beroendepoddar och sånt. Och ibland så får man inte chansen att gottgöra. Och då får man leva med det liksom. Och det kan ju vara tufft det också.
Ja, men jag har förlåtit mig själv. Jag har gjort det liksom. Så jag har verkligen gjort det. Och jag har självklart dåliga dagar. Så här, men i det stora hela så har jag förlåtit mig själv för allt. Liksom. Jag skyller inte på mitt missbruk. Jag skyller inte på någonting. Det fanns ingen... Ja, jag har inte uppväxt, är det därför? Så här, nej, så här, självklart spelar det in. Så här, jag har gjort vissa val och jag har varit som en viss person. Och, men så här, jag har förlåtit mig för det. Liksom,
Fint.
Och försöker göra nytta idag istället.
Mm.
Vanessa, tanken är ju lite med det här, de här extra, eller det är inga extra, de här, den här nya delen av podden, att vi ska släppa varannan vecka som du pratade om. Och den veckan vi har de här informativa, sa jag rätt nu? Sa jag rätt, informativa avsnitten, då ska vi prata lite om det som kommer veckan efter, eller två veckor efter.
Stämmer.
Och nu har vi haft väldigt många våldnära relationer med, i podden. Alla är olika såklart, och alla känner på olika sätt. Men det som släpps nu om två veckor kommer att handla om våld i nära relation.
Mm.
Så vi tänkte att vi ska prata lite om det. Så vad är våld i nära relation? Liksom?
Okej. Våld i nära relation kan vara mycket. Kan vi börja med att säga. Finns många typer av våld. Ofta börjar det med avundsjuka, kontroll. Det man kan se utifrån forskning är att det ofta... eller i princip alltid eskalerar. Så det blir ofta värre och värre med tiden. Eller det blir alltid det i princip med tiden. Så att desto längre tid du är i en våldsam relation, desto farligare blir det. Det kan handla om sexuellt våld, ekonomisk våld. Våld mot personens integritet, alltså psykisk våld. Fysiskt våld. Våld mot husdjur. Alltså det finns hur mycket som helst.
Hur vanligt är det här?
Ja, man kan säga att det är väldigt vanligt. Sen så pratar man mycket om så här, ja, men det ökar, det minskar. Det är svårt att veta med tanke på att det kan vara så att man är mer benägen att anmäla liksom. Men enligt Brå så uppger ungefär 7% av befolkningen, 7% av kvinnor och 6,7% av männen att de utsatts för våld i nära relation under då 2012. Så det här är lite äldre.
Ursäkta, är det ungefär ganska jämnt mellan killar och tjejer?
Ja, men det är det vi ska prata om här. Det innefattar då både fysiskt och psykiskt våld, det jag pratar om. Och även om utsattheten verkar vara ungefär jämnt, så som du säger, mellan könen, så finns det faktiskt betydande skillnader i våldet. Då.
Ja, jag förstår.
Så i både Brå och i Nationellt kvinnocenters studie så framkommer det att kvinnor utsätts för mycket grövre våld. Under till exempel 2012 som vi pratar om nu var det cirka 10 gånger vanligare att den våldsutsatta kvinnan behövde uppsöka vård, sjuksköterska eller tandläkare för sina skador. Och sen så visar även Brå att drygt var femte person någon gång har varit utsatt för våld i nära relation. Och även där är kvinnorna då särskilt utsatta. Då är det drygt var fjärde kvinna jämfört med var sjätte man. Och sen förutom att våldet mot kvinnor är grövre så är det också i högre grad upprepat och mer liksom systematiskt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Alltså, det blir ungefär alltså, anledningen varför killen, han säger att han har varit med om våld i den här relationen, det är att tjejen kanske skriker tillbaks.
Kan vara, när han slår, typ. Kan vara så, kan också, vi ska inte förminska det, liksom, våldet mot män. Det kan också vara så att det har varit fysiskt, men det man kan se, eller det man... slutsatsen man kan dra är ju att män är starkare, rent fysiskt större, och att det är mer upprepat, och att det är i princip aldrig en kvinna som mördar en man, utan det är oftast mannen som, det blir oftast dödligt våld vad gäller mannen mot kvinnan, så det är ju mycket allvarligare. Det är dessutom vanligare, alltså i mycket hög utsträckning, att kvinnorna utsätts för sexuellt våld också. Så, och där kan man ju se att var femte kvinna och var tjugonde man har blivit utsatt för sexuellt våld.
Mm. Mm. Ja, det är extremt mycket alltså. Mm. Jag var i en relation som sagt var, och där var jag den som blev utsatt fysiskt. Men jag var jätteverbal tillbaka. Så jag var jätteverbal. Det var mitt sätt att... Ja, oh, shit alltså.
Men det är svårt så här att veta också. Liksom, för nu, det här jag läste upp, det var ju, ingick både fysiskt och psykiskt och sexuellt. Och det är svårt också att liksom veta så här, ja, men, vad menas med psykisk i den här studien? Så man kan ju också vara lite kritisk. Man ska alltid vara kritisk till alla siffror. Men om vi kollar fakta så är det ju kvinnor som utsätts- av män i heterosexuella relationer. Det är det vanligaste. Det är det vi kan se liksom.
Men om man har, jag hade nu vet jag inte. Nej, jag inte, men du nämnde 2012 och de senaste åren har ändå pratats ganska mycket om våld i relationer. Mm. Det finns mer på tapeten. Jag tror att folk har säkert lättare idag att anmäla eller att prata med sina vänner och så kring det. Så här. Tror du att statistiken skulle se annorlunda ut om du fick en för 2022?
Ja, det tror jag. Alltså jag tror, självklart finns ett jättestort mörkertal. Men jag tror utifrån min egen forskningsstudie som jag gjorde ganska nyligen, att i alla fall i liksom större städer, ofta av kvinnor som är svenska, som kanske inte har svårigheter att få arbete och inte är liksom, diskriminerade på andra sätt, det vill säga kanske kommer från andra länder eller sådär, de har ganska bra koll på vad våld är. Jag minns att en social en socialarbetare som vi pratade med i relationsvåldsteamet i Kungsholmen nämnde att de har ganska bra koll om psykisk våld, så här kontroll, sådana grejer också. Vilket man inte hade, vi säger 12 år tillbaka då, eller 11 år tillbaka. Det var inte riktigt lika mycket prat om så här kvinnofridskränkning. Nu så är även den här barnfridsbrott finns ju. Eftersom att vi nu ser barn som brottsoffer också, vi gjorde ju inte det tidigare, så kan det vara så också att det kommer upp på tapeten flera gånger att så här, ja, men om ett barn har berättat om våld, att det inte behöver vara våld mot barnet för att det ska bli anmält. Det var ju ett krav förut, eller ja, jag har ju min syster som har blivit våldsutsatt, och jag minns att vi hade jättestora problem med att hon skulle få egen vårdnad för att barnet inte berättade att det var våld mot honom. Trots att hon kunde vara helt förstörd liksom. Så att, men nu är det ju mycket mer på tapeten.
Ja, nu skriker jag på min fru och min son är bredvid, så blir våld mot sonen också, visst.
Ja, i princip. Ja, precis. Alltså, sen så är det ju svårt att bevisa att du skriker på henne. Men ditt barn, ja, ses som ett offer där också.
Ja, utgör jag ett hot eller en fara för min partner, så utgör jag även fara för sonen.
Ja, alltså man ser det inte kanske som fara för sonen direkt liksom, men ditt barn kommer ju att bli rädd för dig. Mm. Det är det som är liksom våldet mot barnet.
Men då det blir hemfridsbrott.
Barnfridsbrott.
Mm. Ja, just det. Ja, jag tycker det är super, super, super bra lag som de har kommit.
Jag håller med. Jag vet inte. Jag själv har så tänkt, är det bra eller inte bra? Och alltså, jag gillar att den har kommit för att den visar någonting. Den visar folk att det är fel att utsätta barn för att se våld. Den visar ju att så här, vi har satt en gräns typ. Men sen blir jag lite så här, jag som själv har varit utsatt när jag var liten. Jag minns jag träffade SOS, de frågade mig, har din pappa slagit dig? Har din pappa slagit dig? Och jag var alltså nej. Alltså det här blir som ytterligare en sak att dölja för barnet. För att vi alltså barn till våldsutövare, jag som kan identifiera mig som det, jag vågade inte säga till någon. Och det var inte så att the main reason var att jag var rädd att få stryk, utan det var mer att jag älskar min pappa, jag vill inte att de tar honom ifrån mig. Och nu är det ytterligare ett hinder att jag kan inte ens säga att min pappa slår min mamma. Och jag tänker utifrån barnets perspektiv. Men däremot så blir det ju mycket lättare för att få till exempel ensam vårdnad säkert och liksom få hjälp. Alltså jag vet inte. Jag bara tänker lite så här utifrån barnets perspektiv. Jag vet inte. Jag tycker det är skitsvårt.
Jag har också hört att det är svårare att ett sånt brott läggs ner. Mm. Att en tjej som blir psykisk eller fysisk misshandlad av sin kille kan på något sätt få det hela läggas ner. Men är ett barn inblandat så kommer de aldrig lägga ner det.
Det är ju det som är bra. Det är ju det som är bra, att SOS blir inblandad och det blir liksom en utredning där. Men det är också så här, jag själv kommer ju förmodligen jobba på SOS, men jag minns alltså många, ja, alltså jag vet inte, ibland så får de liksom ett samtal. Alltså vi säger att du är våldsutövare och jag är socialsekreterare. Jag går inte ens hem till dig och knackar på dörren, utan jag ringer dig och säger, hej, har du slagit ditt barn?
Ja, det är skevt.
Eller så här, hur mår du och barnet? Ja, men vi mår bra. Alltså, och sen så kan det läggas ner. Det känns också jättesjukt. Men jag hoppas att det blir en förändring. Jag vet inte. Jag bara...
Apropå just det där du pratade om, är det regionala bestämmelser eller är det nationella bestämmelser när det kommer till hur socialen jobbar i sådana här fall?
Det är ju det som är skitsvårt. Alltså, vi har ju socialtjänstlagen. Så den är liksom för alla. Alla, för hela Sverige. Ja, det är ju en lag som alla måste följa. Det som är med socialtjänstlagen är att det kallas för en ramlag. Så att det är en lag som är ganska otydlig.
Okay.
Så att varje kommun kan ju anpassa sitt arbete utifrån de behoven de har. Och jag menar inte att det är dåligt, för att varje kommun har olika behov. Jag menar, du kan inte säga att Rinkeby-Kista behöver samma sak som Östermalm. Liksom. Så det behöver ju på något sätt vara en ramlag. Men det kan också skilja sig liksom, beroende på vem ditt barn, säger vi, möter. Om ni bor i Årsta eller om ni bor i Kista.
Ja.
Vilka beslut de tar utifrån deras egna erfarenheter kanske. Och det är ju också lite problematiskt.
Ja, det är jättetråkigt att om ett barn från Årsta eller Kista faller bort eller inte får den hjälp den behöver just för att den bor i Årsta eller Kista.
Ja, eller beroende på bara vem den pratar med. Ja. Liksom. Alltså så. Sen finns det ju självklart, som sagt, det finns, socialtjänstlagen har många bestämmelser som är bestämmelser. Till exempel så här, ja, men barnet går i första hand. Ja, men vad innebär det? Förstår du? Jag kanske tycker att det innebär att jag ska ta ditt barn. Medans du kanske tycker att det innebär att vi ska ha möten en gång i veckan. Alltså, förstår du? Det vet man ju inte vad individen tar för beslut.
Nej, apropå det att ta ditt barn, det får vi kanske köra vid något annat tillfälle. Där Lex, vad heter det, den här som är
Lex Tintin,
ja, Lex Tintin. Men det får vi spara.
Verkligen.
Kanske får bli bara sysslan, för det är jätteintressant och jättesorgligt.
Ja, men jag tänkte lite bara köra lite statistik nu när vi ändå pratade om i år. Vi har lite statistik från 2020 från Brå. Så 36 300 anmälda misshandelsbrott mot person 18 år eller äldre, där gärningspersonen varit bekant med offret. Då har vi alltså 63,9% kvinnor och 36,1% män. Så det är ju en stor majoritet kvinnor. Sen om vi kollar till exempel 2020 på dödligt våld, där offret och förövaren hade en parrelation, så är det 13 dödade kvinnor och 4 dödade män. Så att det är ju, man kan ju se såklart att det är ju kvinnorna som är utsatta.
Alltså det är långt fler än 100 personer varje dag, alltså, som åker på, alltså, fysiskt våld.
Ja.
Då är det som anmäls, alltså.
Exakt.
Så mörkertalet är säkert dubbelt.
Ja, eller mer. Eller alltså mer. Helt ärligt. Jag det skulle inte chocka mig. Så.
Ja, sen var min erfarenhet av gjort den här podden också. Det är ju att det psykiska våldet, som har säkert pågått mycket längre innan det fysiska kommer, i det värsta. Så här,
det är ju det. Alltså jag hörde att du pratat om det någon gång, och jag håller verkligen med att det är det. Det är det som man behöver jobba med längst. Sen beror det lite på, alltså, oftast när man får PTSD så hör det ihop med rädslan att dö faktiskt. Så därför är det många som typ så här, i sexualbrott, våld i nära relation, så här. Om du till exempel har fått en örfil och får det var och varannan dag, så kanske inte det leder till att du liksom får PTSD av just det. Men rädslan som du ständigt går med är ju den du får PTSD av.
Ja, just det.
Så det är ju det, att man ständigt går runt med en rädsla, en oro, förvirring. Alltså, jag har ju varit så himla förvirrad också, så här. Är det rätt? Är det fel? Vem är jag? Vart sätter jag en gräns? Liksom, man förstår inte. Alltså, det psykiska våldet kan man inte på samma sätt läsa av vad som är okej och inte. Som om man liksom... Jag kände ofta att så här, ja, men det här kändes inte bra. Men sen så kanske personen i fråga kommer och gråter och ber om ursäkt och allting. Och det man säger, ja men... Det var väl inte så mycket liksom. Om man bara trycker ner allting. Och kommer man ur relationen sen, så har man helt fuckade, alltså helt förstört självkänsla och självförtroende och fattar ingenting typ.
Ja, jag förstår. Men så man är i en så här relation, så här, hur går man tillväga för att få hjälp?
Ja, tänkte ju, det finns ju himla många hjälporganisationer, vilket jag tycker är svinbra. Det finns jättemånga. Jag skulle säga så här, jag vill ändå nämna UMO för unga personer.
UMO?
Ja, ungdomsmottagningen. Okay. Främst för att jag minns att när det här hände, ibland kan det vara svårt att få en tid. Till exempel hos psykiatrin och sådär. Och när det här hände så fick jag en tid hos ungdomsmottagningen och prata om det. Och de var supergulliga. Så jag vill ändå nämna det för unga personer som lyssnar. Men sen om vi går vidare till mer normala, men vanliga, så för alla. Först och främst alltid 112 om det är en akut situation såklart. Sen har vi ju BRIS för barn och unga där också. Brottsofferjourerna såklart kan man ringa till. Det finns ytterligare en med en stödchatt och en stödmail. Och de erbjuder information också kopplat till hedersförtryck. Då är det dinarättigheter.se. Hedersförtryck.se. Sen så har vi för killar mellan i ungdomen, killfrågor.se. Jag tänker att RFSL är för hbtq-personer som erbjuder stödsamtal. Sen har vi ju Riksorganisationen för kvinnojourer, Terrafem, Unison, vårdcentralen, psykiatrin. Så jag tänker de här hjälporganisationerna är ju skitbra för liksom ett första steg. För att du kan lätt snabbt få någon att prata med och få i alla fall lite stöd om du skulle vilja gå vidare eller om du bara vill prata. Så det är mer för stödsamtal. I annat fall så tycker jag, alltså min rekommendation, även om ni inte vill anmäla, åk till sjukan och se till att de får höra din berättelse. Har du inte barn är du inte tvungen att liksom anmäla och de kommer inte anmäla. Så se till att åka dit, även om du inte tror att det behövs. Bara för att journalföra dina skador och allt sånt där. Sök hjälp hos psykiatrin. Har du varit i en våldsam relation så kommer du att behöva hjälp och må bättre, men också att klara av att ha nya relationer i framtiden. Och sen kvinnojourer, där kan du alltid få hjälp. Relationsvåldsteamen finns. Och de kan sedan skicka er till rätt relationscentrum.
Men min erfarenhet är också att många människor som lever i en destruktiv relation, framförallt när det kommer till kvinnan som råkar ut för väldigt grovt våld, så här, vågar ju inte kanske att ringa på grund av att killen ska få reda på det. Finns det någon vägar att gå till där när man söker på internet eller något?
Hur tänker du med att ringa? Tänker du polisen då?
Nej, många inte riktigt vågar därför de får rädda vad som skulle kunna hända. Framförallt om man ska söka. Vissa som lyssnar
här, på telefon och sådär. Ja, jag fattar. Ja, alltså, jag tänker så här att är man rädd så finns det ju så här hemliga filter nu faktiskt som man skulle kunna gå in på nätet på om de är väldigt kontrollerande. Annars så finns det ofta så här på de här hemsidorna som jag pratar om, så finns det så här, man klickar så kommer man bort.
Okay.
Radera historiken, radera allt sånt för att vara säker, det är skitviktigt. Är det så att du försöker bryta upp, alltså se till att ha en plan för om det blir farligt. Det är ju den farligaste liksom, fasen i relationen. Att bryta upp, och det tänkte jag att vi skulle prata lite om sen, så separation och så. Men det jag skulle säga i så fall, alltså för det finns ju chattar och sånt, men jag tänker att det är kvar. Jag tänker att det mesta är kvar. Jag vet inte hur man skulle göra. Vad tänker du? Så radera historik
då? Ja, jag vet. Jag har också hört att det finns några av de här hjälporganisationerna eller hjälplinjerna har det är automatiskt. När det går in så försvinner det. Och jag för mig har hört någon som säger det. Så här att det kanske var som du nämnde, man tror någon klick så försvann
det. Ja, jag tror det.
Just på grund av att det är så vanligt att det ska inte gå att hitta. Liksom.
För jag vet att det ofta finns ett ställe att klicka på, men jag tror inte att det raderar liksom, historik om de kollar så pass mycket. Men självklart om du är inne på någonting hemma och någon kommer hem, då kan du ju klicka på den. Och det finns nästan på alla sådana hemsidor. Att du kan liksom klicka så går det bort därifrån. Men just om det är en väldigt kontrollerande person som kollar liksom allting, så kan det vara svårt. Och då skulle jag nog säga så här, vänd dig till någon i din närhet. Kanske låna någon väns telefon. Även om du inte har berättat till personen i fråga. Försök att kanske vända dig till någon och ringa från deras telefon. Alltså är det farligt så är det farligt. Mm. Då är det viktigaste att hålla dig säker.
Men om jag kör... För att oftast tar det ett tag innan det blir så här farligt.
Mm.
Vad är de vanligaste signalerna på att man är i en destruktiv relation innan det här våldet och det här som man tydligt kan se? Så här, vad är de första varningssignalerna, så heter det?
Det är ju individuellt beroende på vem man är med. Vissa personer är ju väldigt kärleksfulla, exempelvis. Att man kan få känslan av att så här, det är för bra för att vara sant. Och sen att de liksom börjar så här, hämta dem överallt. Att man kanske inte som kvinna inte får åka hem själv. Eller hämtas på jobbet. Eller hämtas hos vänner. Och man kan se det själv som någonting jättefint. Liksom. Det är ju fint. Men sådana grejer. Också avundsjuka. Väldigt, väldigt vanligt. Kontrollerar vem du är med, vad du gör, varför är du med killar, hur kommer det sig, alltså vilka har du varit med tidigare, sådana frågor. Men ja, och begränsar ditt liv, kanske kollar igenom din telefon, kollar igenom din data, ifrågasätter vad du säger, alltså sådana grejer skulle jag säga. Kontroll och avundsjuka framförallt.
Tror du att det är möjligt att, det kanske är dumt att säga möjligt, men jag tror att det händer väldigt ofta att en tjej som är i en sån här typ av relation, även kille då, men vi tar en tjej som ett exempel, när det har gått så pass långt så att han är så kontrollerande att det kommer att bli bra, eller tror du att det vanligaste är att det eskalerar och blir ganska hemskt?
Det vanligaste är att det eskalerar.
Ja, så är man där idag så ska man verkligen vara, men verkligen vara noga liksom, var rädd om dig själv liksom.
Ja, och jag menar, ibland tar det tid också faktiskt för de här personerna att utsätta den andra för våld. Så är det så att så här, ni har levt med varandra i ett år, två år, det betyder inte att det inte kommer att hända. Och det är också viktigt att veta att så här, du behöver inte få stryk för att dra. Jag minns att jag själv var så här, ja men slå han mig, då kommer jag göra slut, typ. Som om det är så här, fan vad låga, alltså nu när jag tänker efter, shit vad låga, liksom. Jaha, så jag ska leva i att någon kallar mig hora var och varannan dag, liksom. Jag ska leva i att personen i fråga kollar igenom alla mina bilder, kollar min lur när jag sover. Alltså du vet, jag ska leva med det, men slår han mig, då är det, alltså det är också lite, men man blir ju också skev.
Jag vet. Ja, men om du lyssnar och du är i en väldigt kontrollerande miljö, så det kommer troligtvis inte bli bättre.
Nej.
Jag tror också att en person ändrar sig enbart när man har gjort en personlig förändring inom sig. Inte genom att säga, nej men jag lovar jag ska bli bättre.
Mm.
Man behöver verkligen jobba.
Det vill jag också säga nu, bara kom och tänka på det. Det här med jag lovar jag ska bli bättre. Skriv ner. Alltså jag minns, efter ett tag började jag skriva ner. Jag började spela in mina samtal, för jag började bli orolig. Det är lite tips. Skriv ner antingen dagbok eller anteckningar på telefonen. Så här, vad har ni bråkat om? Vad kallade han dig? Eller så här, bara kort. 10-20, lalala. Och sen datum. Nummer, datum och lite kort vad som hände. Väldigt bra. Också för att påminna dig själv om hur ofta ni bråkar. Vad är det ni bråkar om? Har han bett om ursäkt och gjort samma sak 20 gånger? Så kanske det är en liten varningssignal. Men också för att ha om det händer någonting i framtiden.
Ja, men skitbra tips verkligen.
Mm. Jag tänker vi kan ju avsluta lite med olika faser när man bryter upp med en sån här person. Ja. Så, alltså som sagt, det är väldigt, väldigt farligt ofta när man bryter upp med en viss person. Eller en våldsutövande partner. Och man har beskrivit det lite som tre faser. Så jag tänkte vi ska gå igenom det.
Mm, intressant.
Ja. Första fasen då, att bryta upp, finns ofta en vändpunkt. Antingen någonting som sammanfaller med ett visst brott som man känner sig, men det här är droppen, vilket jag verkligen kunde relatera till. Så det är första, liksom, att man bryter upp. Den andra, att bli fri. Det handlar då om frigörelsen från de känslomässiga banden till våldsutövaren. Och det här vill jag bara säga, det är väldigt vanligt att man börjar sakna personen. Även om personen har gjort väldigt hemska saker. Och det är inget konstigt. Man har levt med personen länge. Man har även oftast blivit ganska beroende av personen. Det blir som ett beroende. Så att det är inget konstigt att hålla ut. Och sen den tredje fasen innebär att på djupet komma till insikt om våldsutsattheten. För att kunna ge och få liksom adekvat stöd och hjälp.
Hur får man insikt då? Genom att börja googla det?
Nej. Så här. Det kan vara ganska svårt. Och det kan ta väldigt lång tid. Så att den andra fasen är den tuffaste fasen. Men ofta så får man insikt på egen hand. Okay. Det beror lite på. Men jag skulle säga sök hjälp som sagt. Det är det viktigaste. Men har du inte det, så kan det ta lite längre tid. Men ofta så, alltså, efter en sån här relation, man ältar för sig själv. Liksom. Så jag menar inte att man gör det själv på något sätt. Men i början så är det så här, vad fan har jag gjort? Varför gjorde jag det här? Hur kunde jag inte göra slut här? Alltså man ifrågasätter hela sin jävla existens. Liksom. Men efter några år av ältande så brukar man förstå att det är lugnt. Jag kommer komma vidare. Men det är också ett långt jävla arbete och oftast behöver man en professionell. Men det är de här tre faserna då som man ofta går igenom. Och just för att bara lite snabbt också prata om det är så att man har barn i familjen. Så är det viktigt att försöka och hela tiden få stöd av ytterligare en vuxen person. Barnet kan ofta känna en typ av lojalitetskonflikt i förhållande till föräldrarna. Så ibland kanske barnet blir elakt mot offret. Alltså den här kvinnliga partnern till exempel. Och att det är ganska vanligt för att de förstår inte riktigt vad det är som händer. Kanske saknar sin andra förälder. Och sen också det här med eftervåldet då. Att de kan hålla på med vårdnadsprocesser hur länge som helst och allt där. Det är jävligt svårt att gå vidare om man fortfarande har kontakt med den här våldsutövande personen. Och som systemet ser ut just nu så kan man hålla på hur länge som helst.
Ja, ja, jag har verkligen hört det.
Mm. Men det jag vill säga i alla fall är att kvinnor riskerar ofta att utsättas för mer och mycket kraftigare våld i samband med en separation. Och när det gäller dödligt våld framgår att separation ofta är motivet eller en del av motivet av gärningen. Och en separation kan också utlösa våld som inte tidigare har förekommit i relationen. Och hot och våld kan också utövas i situationer som rör det gemensamma föräldraskapet. Till exempel i samband med hämtning, lämning av barnet. Och att ha tillgång till barnet kan vara ett sätt för den våldsutövande föräldern att fortsätta ha kontroll över sin partner. Även om det fysiska våldet i efterhand upphör kan även hoten pågå under en väldigt lång tid. Jag minns att min mamma gjorde slut med min pappa när jag var 2. Han snodde ofta mitt pass. Så fick min pappa som var våldsutövare över min mamma och mina andra systrar. Främst min mamma då. Och de hade även larm i huset. Och de hade polis på plats flera gånger och så här direkt larm liksom, till poliset i hemmet och skyddat och allt vad det är. Trots det så fick jag vara med min pappa för att de hade delad vårdnad. Och han hade snott mitt pass då, så att de inte kunde resa.
Ja, det brister lite i... Så att du kommer göra nytta där sen, Vanessa.
Jag hoppas det. Jag hoppas det blir en ganska stor förändring faktiskt. Tycker du att vi har missat något?
Nej, jag tror inte det. Så. Mm. Kan vem som helst fastna i en destruktiv relation?
Wow. jag vill säga ja. Sen så finns det självklart vissa kvinnor som är mer utsatta. Det kan ha att göra med andra typer av diskriminering. Till exempel att man är svart, att man är... att man lever i hedersförtryck, att man alltid varit uppväxt i liksom en hederskontext kanske, så att man är van vid den här typen av kontroll, eller att man är i ett missbruk, så att man kanske är i en beroendeställning till sin partner som kanske har droger eller tillgång till pengar. Man kanske är arbetslös, hemlös, alltså så det finns ju olika liksom saker som kan göra en mer benägen att hamna i det. Däremot så tror jag verkligen att alla kvinnor kan hamna i en sån relation faktiskt.
Ja, det tror jag också. Det tror jag verkligen liksom. Och tyvärr är det lite så att sådana som är uppväxta i de miljöerna där mamma och pappa var det har kanske större chans till det, tyvärr.
Ja, jag tänker det. Alltså, det som är grejen också med mig till exempel, att jag hamnade i det. Och när jag tänker mig själv så här, jag har försökt fatta varför jag hamnade i det trots all den kunskap jag har. Och alltså, jag vet inte. Alltså så här, i början, alltså jag vet inte hur. Alltså jag menar, jag har jättebra kunskap om allting som har med det här att göra, men ändå så accepterar jag det. Och jag tror att det är just för att man är van vid kaos. Man är van vid liksom att någon skriker, att någon slår i väggen, att någon gör någonting. Att det blir liksom ingen, man reagerar inte så mycket på det. Så att jag tror att det blir en liksom, ja.
Det blir mer normaliserat redan från början.
Exakt.
Ja, men grymt. Jag fick med mig jättemycket. Fick jag verkligen. Och en annan sak, eftersom det här är både nytt och spännande för oss båda, så ni som lyssnar på det, har ni idéer och förslag hur vi ska ta det här vidare eller göra mer det här, så hör gärna av er till oss, så vi lyssnar jättegärna liksom, så här, för att det här är fortfarande nytt och färskt.
Ja.
Så vi lyssnar jättegärna hur ni, för det är för er vi gör det här liksom. Så ni vet. Har du något mer du vill tillägga, Vanessa?
Nej, jag var skitnervös och jag tror att det blev bra. Jag vet inte ens vad jag har pratat om, men det känns bra i alla fall. Och tack.
Det känns bra för mig också. Du ska ha tack. Grymt. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände aldrig ensam med minnen du bär på. För skulden ligger hos den som vill gå.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.